Sedan 1984 har detta område varit en av hälsodimensionerna. Ändå talas det väldigt lite i Sverige om sambandet mellan vår upplevda hälsa och de existentiella frågorna. Det här är en podd som vill sätta fokus på de existentiella hälsan. Vi kommer inledningsvis att gå igenom 8 dimensioner som särskilt pekar ut de grundläggande existentiella dimensioner som påverkar vår upplevda hälsa. Så välkommen till Existentiell hälsa-podden. Det här är en podd som görs av studieförbundet Bilda. Tillsammans bildar vi för livet. Det är i mötet med andra som vi lär av varandra. Vi vill göra mötet mellan människor möjliga och sprida den möjligheten till fler. Och vi som inleder den här podden är jag, Josefin Lennartsson. Jag är delvis pionjärpastor och arbetar med att skapa kyrka på nytt sätt. Och jag är också verksamhetsutvecklare på studieförbundet Bilda och projektanställd för att arbeta just med existentiell hälsa. Och jag har fått med mig en spännande person, Kajsa Tengblad. Vem är du?
Ja, men jag är ju utbildad hälsopedagog som redan 1993 skrev mitt examensarbete på Högskolan i Gävle om den andliga dimensionen och dess betydelse för hälsan. För jag tyckte att det saknades någonting i den här utbildningen. Och sen möttes ju du och jag, Josefin, på en högskolekurs i existentiell folkhälsa på EHS i Stockholm 15. Så där möttes våra vägar, och till vardags så jobbar jag som yrkesföreläsare, författare och är också diplomerad coach.
Vi inleder en säsong här på den här podden och kommer att gå igenom 8 stycken dimensioner som vi i Sverige brukar framförallt jobba med när det handlar just om existentiell hälsa. De har blivit lite etablerade, de här 8 dimensionerna. Och det ska vi säga också, att existentiell hälsa, det är ett jättebrett ämne. Vi fyller det med olika innehåll, alla olika personer, för att vi har så mycket olika erfarenheter av vad det innebär för oss. Så att de här 8 dimensionerna, det är bara en introduktion till det här området som är jättestort. Men det som är det viktiga och som också är anledningen till att vi har den här podden, det är ju hur sambandet mellan de existentiella frågorna och våran upplevda hälsa faktiskt, att det är ett väldigt tydligt samband däremellan. Och därför så tänkte jag bara så här, när du tänker på ordet existentiell hälsa, Kajsa, vad lägger du in i det ordet? Eller vad betyder det för dig?
Ja, men för mig så är ju hälsa generellt någonting som handlar mycket om helhet. En helhetssyn på hälsa utan existentiell hälsa är ju inte hälsa. Utan enligt WHO, Världshälsoorganisationen, så finns det 5 hälsodimensioner. Och det är ju då den fysiska, psykiska, sociala, ekologiska och existentiella hälsan. Så den existentiella hälsan är en självklar del av hälsobegreppet som kanske blir extra svårt att hitta ord för i världens mest sekulariserade land, Sverige. Men egentligen tänker jag nog att existentiell hälsa är något som vi alla har, och det handlar mycket om våra frågor om livet och döden och mening och frihet och trygghet och tillhörighet. Så det är egentligen de här livsfrågorna som inryms i existentiell hälsa-begreppet. Vad tänker du på när du hör existentiell hälsa? Vad är det för dig?
För mig så handlar det ju också om helheten, och det är väl, jag har ganska lång erfarenhet också av att ha mått psykiskt dåligt och har saknat en helhetssyn på mig som individ, och har känt lite grann att det är lätt att möta mina fysiska symptom, men man har kanske inte haft verktyg eller frågorna till att faktiskt ta sig vidare och se en helhet. Och för mig har det varit så tydligt att mina symptom har haft rötter i någonting annat. Och där tror jag att för mig existentiell hälsa handlar väldigt mycket om att faktiskt kunna se på hela människan. På allt som har med oss människor att göra. Att också att det är så att det som jag tänker och är med om och känslor som jag bär på också påverkar hur min upplevda hälsa är i kroppen också. Kan påverka smärtor och andra symptom i kroppen. Så både på det sättet, sen har jag också tänkt mycket på att min syn på livet och min förståelse av livet påverkar också hur jag kan hantera det som jag är med om i livet. Och det är också existentiell hälsa för mig. Att veta eller ha en större berättelse eller en förståelse som gör att jag också kan hantera de olika utmaningar som livet handlar om och som livet innehåller. Som har gett mig resurser till att hantera olika kriser som jag har erfarit i livet. Så det skulle jag nog säga är lite av min tolkning och förståelse av existentiell hälsa.
Intressant att du säger det, för att jag läste någonstans att det var någon som sammanfattade existentiell hälsa just med två ord på V, och det är värderingar och verktyg. Och det här med att ha verktyg med sig till att hantera livet när och inte om det är tufft, det är ju livsviktigt. Jag brukar likna livet vid en resa där vi har möjlighet att packa med oss användbara redskap i våra resväskor eller ryggsäckar då, som jag brukar ha med mig när jag föreläser. Och just det här som WHO också beskriver psykisk hälsa. De har skrivit att psykisk hälsa är att klara av vanliga påfrestningar. Mm. Och hälsa för mig är ju just det här redskap för livet. Vad är det som gör att jag kan sitta här idag livslevande? Det är ju jätteintressant att börja fundera på det. För egentligen tänker jag att existentiell hälsa är ju något som alla har. Vi kan ju inte förstå vad hälsa är. Vi kan inte förstå oss själva om vi inte ser oss själva i ett sammanhang. En helhet av kropp, själ, det sociala och så vårt förhållande till naturen och något större än oss själva. Och intressant att du sa det där om syn, att det handlar mycket om hur man ser på sig själv, på andra och på livet. Det tänker jag är, jag brukar alltid ha ett par glasögon med mig i ryggsäcken när jag ska symbolisera då hur viktigt det är med syn, alltså självbild, synen på mig själv, människosyn, synen på andra och sen livssyn. Och det är kanske det vi menar nu när vi pratar om existentiell hälsa, att vi vill att det här med vår syn på livet ska få större plats. Eller hur tänker du?
Ja, precis. Och framförallt kanske också att bara skapa, att vi behöver skapa mer rum att prata om de här sakerna. Vi båda har ju rört oss lite grann i en kyrklig miljö, och där kan vi ju ibland tänka att vi är väldigt vana vid att prata om de existentiella frågorna. Det är ju lite det som är våran grej. Och samtidigt så tror jag att vi tar det så många gånger, vi tar det för givet, så att vi ibland har tappat orden där också, eller vi kanske inte ens förstår vitsen för att man tänker att man har redan en färdig bild av hur man ska tänka och tro. Och jag tror ju snarare att det är just de här samtalen som är det viktiga, och jag tror att det är samtalen i sig som faktiskt är med och tränar vår existentiella hälsa. När vi skapar rum för de här samtalen där vi kan mötas och dela erfarenheter och perspektiv, där vi kan lära av varandra och där vi också kan få insikter om att ja, oj, men här har jag ju gått runt och tänkt så här om mig och min insats, eller om andras syn på mig eller vad det kan vara, och som har påverkat min existentiella hälsa ganska så mycket. Så där tror jag att just det, att faktiskt skapa de här utrymmena för samtal, att det i sig är är en jätteviktig del i den existentiella hälsan.
Där vill vi ju också att samtalet ska fortsätta efter vårat samtal. Och att på något sätt så, om man då lyssnar på den här podden, så rätta mig om jag har fel, men det är ju nästan som att köpa, kan liknas vid att köpa ett gymkort. Att man har liksom ett 8-klippkort, 8 träffar där vi gymmar liksom vår insida och stärker vår psykiska motståndskraft. Det som man brukar kalla resiliens.
Exakt, jag tror att det är en jättebra liknelse. Och jag tänker att jag brukar alltid säga det, att den mest hälsofrämjande insatsen du kan göra för din psykiska hälsa, det är att tänka på och prata om de här frågorna innan man mår dåligt. För att det är när man mår dåligt som man någonstans behöver ha funderat på de här dimensionerna innan. Så det här är verkligen friskvård. Det här är att arbeta med sin helhetshälsa också. Och träna inre muskler.
Häftigt.
Och, ja, men verkligen. Och jag tänker bara så här, innan vi hoppar in här i första temat som vi har för den här podden. Så du nämnde ett sånt fint bibelcitat. Så jag tänker faktiskt att jag ska slänga in det så här inledningsvis. Och du hittade det ifrån Ordspråksboken kapitel 10 där det stod så här. Äkta samtal fyller på själens matsäck. Och det tänker jag är ambitionen med den här podden. Att få till ett äkta samtal så att vi kan fylla på själens matsäck. Och att det här får vara en start på äkta samtal som får fylla på själens matsäck. Också för dig som lyssnar, oavsett vilket sammanhang du befinner dig i. Det här är inte en podd som bara handlar om kristen tro eller som handlar om någon annan religiös uppfattning, utan vi vill närma oss det här ämnet utifrån ett brett perspektiv och där vi försöker att vara så inkluderande som möjligt så att alla ska få känna sig för att existentiell hälsa handlar om något som det gäller alla människor. Det är ingenting som är bara för en person som har ett visst intresse för religion eller för det, utan den existentiella dimensionen, den är viktig för oss alla människor helt enkelt.
Ja, jag måste säga att en av dem som bäst har förklarat vad existentiell hälsa är, det är ju träningsprofilen och programledaren Kalle Zackari Wahlström, som i inledningen av ett av sina program presenterar sig typ så här, att han är 36 år och har 117 000 Instagram-följare, 3 hundar, 2 barn och 1 hål i bröstet. Och när han sa det där, 1 hål i bröstet, så tänker jag att det är ju det där hålet som vi vill på något sätt uppmärksamma och också försöka fylla. Det här behovet av att få stanna till kring frågor om meningen. Kanske inte så mycket meningen med livet. Det hinner vi kanske inte utveckla. Men just vad som ger oss mening i livet. Vad är det som är meningsskapande? Och hur kommer det sig att vi trots yttre framgång, som Kalle verkligen liksom i sin person är en symbol för yttre framgång, ändå kan känna det här hålet i bröstet. Så det tänker jag är, det är spännande att vi får den här möjligheten. Så tack för förtroendet att få vara en del i det här. Och jag tror att det kommer bli mycket spännande och hoppas på stor delaktighet från er som lyssnar.
Det första temat som vi har för det här avsnittet, det handlar ju om harmoni. Och vad är det som gör dig lugn och harmonisk? Eller vad innebär det för dig, Kajsa?
Ja, alltså jag måste ju få ta en bild från en resa som jag gjorde med tyska Lufthansa. När jag kommer in på flygplanet så ser jag att det står på sätet Freiraum. Och jag har bara läst tyska 2 år, men så mycket förstod jag att ordet plats på tyska alltså är frirum. Och för mig så talar det här om att det är viktigt för mig att ha en plats där det är högt i tak, lätt att andas, där jag får vara som jag är med alla mina tankar och känslor och funderingar. Och för mig så innebär det bland annat en daglig rutin där jag försöker stanna till och fylla på. Jag läser och skriver varje morgon. Och sen också dagligen tar en promenad i naturen. Helst när det är ljust. Det är lite svårt just nu. Men jag skulle nog svara den dagliga stunden av stillhet och naturen. Vad säger du?
Ja, jag tror det skulle kunna vara en förklaring för mig. En annan som jag har tänkt på bara de senaste dagarna, det är att kunna känna sig tillfreds med sin tillvaro oavsett om allt är tipptopp runt omkring. Det kan vara så att man känner att man är på rätt plats och att man gör rätt saker, men att det ändå finns en del orosmoment. Men att harmonin kommer av att veta att jag är den jag vill vara. Jag är på den plats som jag ska vara på just nu. Och jag gör det som jag tror att jag ska göra. Och att då kan det finnas en harmoni eller en frid i det. Alltså en stillhet inombords. Trots att det kanske är så att jag ändå lever i en ovisshet över saker, eller att jag kan uppleva stress och andra obekväma känslor, men att jag ändå har en grundnivå som är i harmoni, där jag känner att jag gör just nu det jag kan och det jag ska, och att det gör att man, ja, men det är någon form av så här att vara tillfreds på något sätt.
Och då tänker jag ju osökt på Dag Hammarskjöld, som när FN-huset skulle invigas i New York lät inviga ett stillhetens rum. Mitt i det här myllret av aktivitet och rörelse i FN-huset så invigdes 1957 det här stillhetens rum, dit man fraktade då en sten i granit från Sverige med inskriptionen Pax, som betyder både fred och frid. Det här stillhetens rum, Freiraum, som jag tänker kan vara ett rum i mig, men det kan också vara att jag behöver en fysisk plats som jag kan kalla för min. Och att vara i fred med sig själv har jag tänkt en hel del på. För den ensamhet som vi inte väljer själva kan ju vara skadlig, men den som vi väljer själva, att vara i fred, det är ett jättefint ord, att vara i fred. Låt mig få vara i fred, alltså i fred med mig själv. Och då kan man ju egentligen trivas vart man än är, och man kommer till den här försoningen med sig själv. När det inte glappar mellan mina tankar, känslor och handlingar allt för mycket, utan när jag känner att jag är i en god växtzon. En gynnsam växtzon där jag kan få blomma med den som är jag. Och mina styrkor och svagheter, möjligheter och begränsningar. Så frågan är ju då hur vi kan vara de här gynnsamma växtzonerna för varann. Och hjälpa varann till den här harmonin och inre friden. Det här med frid, alltså du sa ju att du var pastor. Det är ju ett rätt religiöst ord egentligen, eller vad säger du? Hur kan man översätta det till ett modernare ord så vi förstår?
Ja, precis. Jag tror att när jag tänker på ordet frid så ser jag ett hav som är stilla. Att det någonstans handlar om en stillhet i själen. Att det är ett lugn. Och som är det här att vara tillfreds. Så att jag tänker att det handlar någonstans om att det är någonting som är stabilt, även om det är mycket annat som kan vara rörigt runt omkring. För ibland så tänker jag att när vi pratar om frid eller om harmoni, så kan det rätt bli att vi ska plocka bort alla störningsmoment, och det får inte finnas någon stress eller oro och inga obekväma känslor och ingen som kommer och ska säga något dumt, och vi ska klippa bort allt som någonstans tar bort våran harmoni eller våran känsla av frid. Och det tror jag egentligen, det är en väldigt då har man bara nått en ytlig variant av det som jag menar med frid. Utan frid handlar någonstans om att verkligen känna sig grundad eller rotad i sig själv och sin tillvaro. Att jag är i kontakt med mitt inre och min kärna, och att jag är någonstans intakt i det.
Ja, så då menar du att du egentligen kan vara mitt bland en massa människor och massa buller till exempel och ändå känna den här inre friden och harmonin.
Ja, och jag tror för mig är det också att det är vad existentiell hälsa någonstans handlar om. Att jag kan med hjälp av mina egna val att kultivera, alltså att ge utrymme för mig att förstå den här dimensionen av mig och att utveckla den och ge utrymme för den, också träna mig i det och skapa praktiker eller träna mig i olika tekniker som gör att det där blir så pass tydligt för mig att det kan komma en vindpust eller en storm och det ruckar ändå inte den här känslan. Den försvinner inte utan att jag står stadigt fast trots att det är oroligt runt omkring. Och jag tänker att det är det när man ser på, man har ju gjort studier på människor som har överlevt enormt liksom, hemska livsöden och som ändå har kunnat ta sig igenom. Att jag tror att det någonstans hos många har funnits den där grundmurade tryggheten, den där harmonin som har gjort att jag vet vem jag är, jag vet vad jag kan och vart jag är på väg någonstans och då spelar det nästan ingen roll vad som händer runt omkring för att jag är intakt och att jag kan också skapa platser, tillfällen då jag påminner mig och går in i den där platsen och hämtar styrka där så att jag också kan ta rätt beslut i det som händer utanför mig.
Kan man likna det vid ett, jag ser liksom ett stort träd framför mig som, ja det blåser ju ibland upp till storm till och med, men vissa träd de följer ju med vinden och sen så hittar de liksom alltid tillbaks till den där utgångspunkten och ett träd är ju bara till viss del det vi ser ovanför marken men till stor del också så handlar det om ett rotsystem och det kanske det jag tänker att vi båda försöker beskriva att det är ju en liten del som vi visar av oss själva utåt. Men sen finns det ju en fördold del. Någon form av liv där vi har våra... Jag brukar prata om kreativa hemlisar till exempel. Att jag kan få vara i fred med mig själv och min kreativitet. Och skapa bara för skapandets egen skull. Utan att hela tiden visa upp någonting. Mm. Jag älskar ju tjuren Ferdinand som sitter där under korkeken. Men jag tänker att... Hur kan man tycka att det här med stillhet, harmoni och inre frid är något eftersträvansvärt när vi i vårt moderna samhälle beskriver, många beskriver sig som varumärken där vi ska leverera, optimera, maximera. Det är väldigt prestationspress. Så det här är ju en revolution egentligen att eftersträva något så annorlunda som stillhet och eftertänksamhet och inre harmoni och frid, eller vad säger du?
Ja, absolut. Så jag tänker att det kanske det får bli en utmaning som vi skickar med så här i första avsnittet i att hur kan vi hitta de där platserna? Kan vi skapa dem tillsammans eller det är någonting som vi gör bara enskilt? Men hur kan det se ut? Vad är dina platser där du känner frid eller harmoni? Där du kommer i sån kontakt med dig själv att du finner styrkan att kunna komma vidare. Och i det här tänker jag också att om man har en tro så kanske man tänker att nej, men jag kommer inte i kontakt med mig själv. Jag kommer i kontakt med min Gud eller med det här som är större. Och så kan det också vara att vi har olika sätt att definiera vad det är för någonting som vi kommer i kontakt med. Och det tänker jag också att det kan vara bra att bara säga det. Men vart är det vi kan känna av den där känslan av att nu hänger allt ihop. Och jag har en kraftkälla här som ger mig energi för det som stormar runt omkring. Och så kanske är precis som du säger Kajsa, någonting som inte syns, som ingen annan kommer att dra nytta av eller kanske ens lära känna den dimensionen. Det kanske är någonting som verkligen bara är en egen hemlis som gör att man hamnar där. Ibland kan det ju vara så att pratar man om saker, då tappar de den där funktionen.
Mm. Jag brukar använda professor Lars Denzik, han är professor i socialpsykologi. Och han beskriver vår tid som ett turbosamhälle där det enda vi kan vara säkra på är den ständiga förändringen. Och där vi lik de här Formel 1-bilarna rusar fram i ett rasande tempo på livsbanan. Men han menar då att det som avgör loppet är inte bilarnas konstruktion utan det är vad som händer med bilen i depån. Och de här depåstoppen är ju inte långa men livsviktiga. Där tankar man drivmedel, byter däck, balanserar däcken, reparerar skavanker. Så att bilen återställs i fullgott skick och kan rusa vidare på banan. Och det tycker jag är en intressant bild. Liksom, var har vi våra depåstopp? Var finns stillhetens rum? Var finns Freiraum, andrum? Vad vi nu väljer att tänka. Så för att kunna andas ut så behöver vi andas in. Mm. Så det är väl den där platsen, mer eller mindre lång, är den inom oss eller är den utanför oss? Och kom gärna med förslag, ni som lyssnar på vad som har hjälpt dig att hitta den här, vad är din depå och vad händer där och när stannar du där senast och vad betyder det för dig?
Mm. Jättebra. Nästa gång, då ska vi prata om helhet. Och det ser jag väldigt mycket framåt. Men tills dess så vill vi önska dig en fortsatt härlig dag där du befinner dig. Och så hoppas jag att vi hörs igen. Tack för idag, Kajsa.
Tack själv, Josefin och alla andra. Ha det bra.